Se Guds lamm. Är det någon som vet vem som, det kanske är fler som har sagt det, men vem som vi brukar tänka på som sa det? Någon som minns? Johannes döparen sa det. Se Guds lamm, och jag återkommer till det. Jag har en till fråga. Är det någon som vet vad det var för speciellt med gårdagens datum? Något som hände, eller inte just igår, men som hände det datumet? Nej, det finns några, förlåt? Nej. Jag har några förslag här som man skulle kunna gissa på. Det här var frågan först, ska vi se. Står jag vägen? Nej, det går bra. Det skulle kunna vara 1861, då började det amerikanska inbördeskriget. Det var inte så roligt, men det började då. 1961, då var det Yuri Gagarin som åkte upp i rymden som den första kosmonauten, får vi säga. Eller 2012, då var det Candy Crush på mobilerna som kom och sen som har gått över världen. Det var ingen av de här jag tänkte på. Men det kan man koppla till gårdagen, den 12 april. Sen var det Varvetmilen i Göteborg också, men det är mer lokalt. Så. Men det var den 14 Nisan igår i den judiska kalendern. Och om du har läst en del i Moseböckerna och i andra Mosebok 12 bland annat, så vet du att det är ett speciellt datum. Och jag tänkte vi skulle läsa lite först ifrån andra Mosebok 12. För att på den dagen så slaktade man ett lamm. Då så strök man det blodet på dörrarna till sitt hem. Och man tillagade lammet över eld och åt det snabbt. Blodet skulle vara ett tecken som skydd för det förstfödda i Egypten skulle dödas. Eftersom farao vägrade släppa folket. Vi läser. Ja, den var framme där. Det är så bra när vi har bibelläsning på morgonen. Det är så många som har biblar med sig då. Fantastiskt. Men nu läser vi. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut. Och ta antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14 dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna på övre dörrträt i huset där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och ätas med osyrat bröd och bittra örter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud och fötter och innanmäte. Ni ska inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det blir över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. Så ska det ätas. Ni ska ha bälte om livet och skor på fötterna och stav i handen. Och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Detta är Herrens påsk. Gud skulle befria sitt folk. Och de skulle få dra ut. Och det här var ju ett skydd för dem. När Gud skulle straffa farao, straffa Egypten för att de vägrade släppa hans folk, så skapade Gud ett skydd. Han lät dem offra ett djur och stryka blodet på dörrposterna och på dörrträt på huset så att de skulle vara trygga. Trygga när Gud straffade Egypten och sen så skulle de få dra ut ur Egypten. Det är påsken. Och vi inleder ju nu, som vi har sagt, påskveckan. Den här veckan kommer vi läsa texterna. Vi kommer följa Markus evangeliet som Malin inledde här och läsa en hel del av de här texterna tillsammans. Gör det gärna hemma också. Läs texterna, lev dig in i berättelsen. Och det är lite syftet med den här predikan, att ge lite kontext, ge lite sammanhang till den berättelse som vi är så vana kanske att höra om vad Jesus gjorde på korset, så att vi kanske inte hör den riktigt. Ungefär som Elisabet gjorde nu när vi fick sjunga den sista versen en gång till, och tänk nu på vad ni sjunger. Tänk nu på vad ni läser, tänk vad det är vi firar. Vi ska få se lite på vad det var som Jesus gjorde. Att se Guds lamm, se honom, vem han är och vad han gör. Paulus säger i första Korinthierbrevet, vårt påsklamm Kristus har blivit slaktat. Paulus kopplar väldigt tydligt Egypten och befrielsen från slaveriet med vad Jesus gjorde på korset. Att Jesus är det här lammet. Att det här, eller snarare det här lammet, är en förebild på Jesus Kristus. Men redan innan Egypten, redan innan folket kom i fångenskap, så finns det förebilder. Det finns ju många förebilder. En annan förebild är ju Abraham och Isak. När Abraham fick i uppdrag att offra sin enda son, löftessonen, till Gud för att han förstod nog inte riktigt varför, men för att visa hur mycket han älskade Gud, förstår vi ju av det. Och i första Mosebok 22 så kan vi läsa hur Isak, när de är på väg, pratar med sin pappa. Och Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, jag är här min son. Han sa, vi har eld och ved, men vad är lammet i brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer utse åt sig lammet i brännoffret, min son. Abraham visste inte då hur Gud skulle lösa det, men så han var lydig utan att förstå. Men han fick ju se, när han följde det som Gud sa, så fick han se att Gud stoppade honom och hade utsett ett annat offer, en bagge som fick offras i Isaks ställe. Och det här är ju också en bild både på faderns och sonen i berättelsen, hur fadern är beredd att offra sin son för oss. Ty så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Samtidigt som det fick komma ett ställföreträdande offer i Isaks ställe, där vi vet att Jesus gick in för oss. Längre fram så får ju också Jesaja tala om detta. 700 år ungefär brukar vi säga innan Jesus, så talar han om Herrens lidande tjänare. I Jesaja 53. Han säger, han blev misshandlad men ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Jesus var som ett lamm som förs bort att slaktas. Han är den lidande tjänaren som Jesaja profeterade om och förutsade långt innan. En förebild och en förutsägelse för vad det var Jesus skulle göra. Som Jesus som frivilligt gick den här vägen. Hur kunde det får ske, kan ju lärjungarna liksom accepterade ju inte att detta skulle ske. De liksom, nej men det här, så här får det inte gå liksom, utan vi ska liksom, de ville att Jesus skulle dö. Det var liksom inte Guds lösning, men Jesus visste detta. Han var på väg till korset. Han gick den här vägen frivilligt, som ett lamm som förs bort att slakta, som en får som är tyst inför den som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Han valde den här vägen, han accepterade den här vägen. Vi vet att han kämpade i ett Getsemane. Det var inte en lätt väg, men han valde den. Han gick den för din och min skull, för hela världens skull. Det här påsklammet, det fanns ju någonting som inte bara skedde där i Egypten. Det var ju någonting som Gud sa till folket att göra. Varje påskdag, varje 14 Nisan, så skulle de ta ett lamm och slakta det. Och det här under det andra templets tid, vi pratar lite om det är så här, bara lyft upp den här bibelgruppen igen. Jag gick in där och hejade på dem lite nu innan gudstjänsten. Och direkt så kommer det frågor. Att man får liksom fråga. Och så känn dig fri att fråga. Det är, och känn dig fri att komma och ställa frågor. Men påsklammet under andra templets tid, då var synagogan, vi kom in på det när vi pratade om här, att templet fanns ju då, men sen har ju efter år 70 så rev ju romarna det, så har det inte funnits något tempel, så därför offrar ju inte judarna idag. Vi vet ju det att den 14 Nisan så offrar inte judarna ett påsklamm idag. Och det är ju inte för att de inte tycker att de ska göra det, men det är för att de inte har något tempel. Det försvann, det revs ju år 70. Men mellan år 516 ungefär före Kristus till år 70 efter Kristus så pågick detta i Jerusalem. Och varje familj eller grupp tog med sig ett lamm till templet i Jerusalem. Precis som det står. Prästerna slaktade dem på tempelområdet den eftermiddagen, den 14 Nisan. Cirka klockan 15, runt där på eftermiddagen ungefär. Det var väl en tidsspann kan man tänka sig, för det var ju rätt många lamm som skulle slaktas. Samma dag och tid som Jesus dog på korset faktiskt. Blodet stänktes på altaret och lammet togs med hem. Till varje hushåll där det åts på kvällen, i början på natten, till minne av uttåget ur Egypten. Det här är ju det som judarna lever i. Fortfarande med sedermåltiden, och man lever sig in i uttåget. Lever sig in i berättelsen, precis som vi ska göra idag och som vi ska göra den här veckan. Och Jesus firade ju påsk. Det här var ju under den här tiden, under det andra templets tid. Jesus var ju han växte upp under denna tiden. Det står i Lukas 2 och 41. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 gick de upp till högtiden som vanligt. Det här var vad man gjorde. De hade med sig ett lamm, naturligtvis, för det skulle man ha. De hade lämnat det till prästerna som hade offrat det, och blodet hade stängts, och de hade tillagat den här sedermåltiden, den här måltiden tillsammans och ätit den. Och Jesus kanske i alla fall någon gång under sitt liv, för det var den yngste som skulle ställa frågan, han fick ju syskon sen, men hade ju fått ställa frågan till Josef, som varje judisk pojke ska göra. Varför är inte denna natt som alla andra nätter? Det frågar man redan fortfarande idag. Och så får den äldste svara. Den yngste ska fråga och den äldste ska svara. Och Josef hade berättat om hur Gud hade befriat dem från Egypten. Sen vet vi ju att den här påsken när han var 12, då hade han dröjt kvar och stannat med lärarna i templet och fortsatt ställa frågor om detta, antagligen. Och de hade förundrats över vad han hade ställt för frågor och vilken vishet han hade. Varför inte denna natt som alla andra nätter? Sen kommer vi till Johannes döparens vittnesbörd. När Jesus träder fram i tjänst, när han låter döpa sig, så uttalar ju Johannes de här orden som vi läser i Johannes första kapitel, vers 29 och framåt. Nästa dag såg han Jesus komma och sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han fanns till före mig. Och lite längre fram: nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: se Guds lamm De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus gick den här vägen frivilligt. Han visste vart han var på väg. Ja, när jag förberedde mig och läste de här texterna kring när han var i templet där och han samtalade med lärarna, så funderade jag på, man vet ju inte riktigt hur mycket han förstod och när, eller vad han visste, men om han redan då kopplade sig med det som de firade. Och att hur hans frågor blev antagligen väldigt personliga i så fall. Och han försökte sätta sig in i detta. Men Jesus var medveten vad han gjorde. Han gick in i tjänst, han döptes och han samlade lärjungar. Och lärjungarna och han följdes åt, och vi vet att det här var en tid ungefär 3 år. Och så närmar vi oss den här påsken år 33. Och Jesus har ju flera gånger talat med sina lärjungar om vad det var han skulle göra, vart de var på väg. Att de var på väg till Jerusalem. Och Jesus i kapitel 18 i Lukas, vers 31, säger så här. Han tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem. Och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Jesus visste att nu är min tid. Det är för denna skull jag har kommit. Jesus kommer till Jerusalem på palmsöndagen för att ge sitt liv. Människor förstår inte det. De har en stor förväntan på Jesus. Det finns en stor förväntan. Vi vet att det antagligen handlar om att de trodde att han skulle befria dem från romarna. Att det skulle liksom, han skulle bli en ny kung och driva ut romarna. Den förväntan fanns. Och det fanns en längtan kring det av befrielse. Jesus visste att det inte var därför han kom. Men väldigt medvetet så vet vi att han ber lärjungarna att hämta ett åsneföl för att han ska rida in i Jerusalem enligt skrifterna. Det var ju för att uppfylla skrifterna som han gjorde detta. Och i Markus 11 som vi hörde, som Malin läste från vers 7 här, så står det: de ledde fölet till Jesus och la upp sina mantlar på det, och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen, och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade: hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. De sjöng och citerade ju skriften också i Saltaren. Men Jesus kom för att rädda oss, kom för att rädda dem. Och hosianna betyder ju rädda oss, befria oss, hjälp oss. De ropade till Jesus. De förstod inte vad de ropade, men de stämde in i en hyllningskör och i en tillbedjan som var profetisk. Rädda oss, rädda oss. För Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd, som Johannes döparen sa. Han är lammet som redan i Egypten förutsades när de slaktade det lammet. Redan på berget med Abraham och Isak och många andra förebilder. För att Gud skulle sända en hjälp, en räddare. Så att vi, när vi ropar hosianna, får ett jakande svar. Att Gud räddar oss, att Gud befriar oss. Och det vi får göra är det Johannes döparens lärjungar gjorde. när vi hör och när vi förstår och när vi ser Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Det är våran kallelse, att följa Jesus, att följa lammet som har gett sitt liv för oss. Vi vet också att i Uppenbarelseboken så finns det en bild på hur lammet står vid tronen som har sett, ser ut att ha blivit slaktat. Han är Guds lamm. Han är Guds räddning. Han har gjort allt för dig och mig. Och det får vi fira den här påsken. Vi får leva med det. Vi får fylla oss med det och leva oss in i det. När judarna samlas till sedermåltid och när man läser texterna så tänker man inte att de blev räddade ur Egypten. Utan man säger vi blev räddade. För man tänker att jag är en del av det här folket. Och vi blev räddade när Jesus blev vårt offerlamm på Golgata kors. Som vi ska få läsa och leva oss med i och förnyas i vår fascination över. Be att den helige ande uppenbarar det för dig igen. För jag tänker att det här är en av de här texterna som vi läser ganska ofta. Att du får se det med nya ögon. Att du får överväldigas av det på nytt. Låt oss leva i bön och i ordet den här veckan. Och be också om möjlighet att få göra som Johannes döparen. Och tala med någon annan. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Som kan rädda dig och mig. Det är ett ypperligt tillfälle att få dela vår glädje och vårt hopp. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Herre för att du älskade oss så mycket. Att du var beredd att gå den här vägen. Att du blev vårt offerlamm Herre. Du som var den enda felfria på den här, som har vandrat den här jorden. Du som inte behövde dö för dina egna synder, Herre. Du blev vårt felfria offerlamm som kunde dö för andra skull, Herre. Tack att du var beredd att bära våran börda, dö våran död och skapa liv för oss. Herre, vi ärar dig och prisar dig. Och vi vill lära känna dig, Herre, och följa dig, Herre, som dina lärjungar gjorde. Amen.